Välkomna hit.
Tack så mycket.
Vi börjar med att be. Tack Herre för att vi får stilla oss inför dig. Vi ber om nåd att du ska fylla oss med din heliga ande. Öppna våra ögon, våra hjärtan och tala till oss, o Gud, från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, som ni ser är det psalm 110 idag. En väldigt känd psalm. Och det är en psalm som har påverkat Nya Testamentet väldigt mycket. Och det är framförallt den första versen där. Och vi har den i vår trosbekännelse. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Det kommer härifrån. Ja. Vi läser den. En psalm av David. Herren sa till min Herre: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt bland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig, som dagg ur morgonrådnadens sköte. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Herren är vid din högra sida. Han krossar kungar på sin vredes dag. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt. Ja, det är tre personer som är inblandade i psalmen. Det är David förstås som skriver den. Det är Jahve också. Och det är Messias. Om de som talar i psalmen så är det David eller Jahve. Och fokus ligger ju på Messias. Och det kan vara lite svårt från början bara se vem är det som säger vad och till vem, så att säga. Men första har vi här David som talar. Herren, alltså Jahve, sa till min Herre, alltså Messias: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makt spira, det är alltså Messias makt spira, ska Herren, Jahve, sträcka ut från Sion. Härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk, alltså Messias folk, när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig, som dagg ur morgonrådnadens sköte. Herren, alltså Jahve, har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du, Messias, är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och så talar ju David då till slutet här. Herren, det vill säga Messias, är vid din högra sida, Jahves högra sida. Han krossar kungar på sin vredes dag. Han, alltså Messias, ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt.
Jag har en fråga där.
Ja.
De här inom parentes.
Ja.
Är det någonting som finns i hebreiska skrift?
Ja, jag har kollat upp då när det gäller Jahve, Herren, vilket som är Jahve och vilket som är Adonai, alltså Herre, det andra ordet för Herre. Men det står ju i hebreiska skrift, det står ju Jahve. Till exempel, Jahve sa till min Adonai.
Och Adonai är...
Herre, ordet för Herre.
För Herren.
Mm. Så Herren sa till min Herre, grejen är ju att i vår GT så skriver vi ju aldrig ut när det står Jahve. En del biblar har ju stora bokstäver överallt där det är Jahve. Och det hjälper ju till förstås. Men inte alla biblar har det heller, och då blir det ju lite lurigt. Vilken är Herre är det här, och där är en annan Herre och så va?
Ja, det var lite den här. Så.
Ja.
När man läser det här så läser man bara Herre. Alltså, utan att riktigt.
Ja, precis. Och därför har jag benat ut nu. Vem sa vad?
Ja, just det.
Det är två som talar. Det är David och Jahve. Och det Jahve säger, det är någonting som David då citerar från Jahve. Ett första citat, det kom i första verserna. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och andra citatet kommer ju i fjärde versen. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Vi ska titta lite på bakgrund till den här salmen. Och det är en salm som betraktades som messiansk på Jesu tid. Och vi möter då tre personer i salmen. David, Jahve och Messias. Och det är David och Jahve som talar. Och de lägger sitt fokus på Messias. David kallar honom för sin herre. Som sitter på Jahves högra sida. Och det är den högsta positionen i hela universum. Av makt och ära. Det finns ingen högre position än att sitta på Jahves högra sida. Och Jahve säger då att han lägger alla fiender till Messias under hans fötter. Som en kunglig fotpall. Alltså på den tiden när man hade en tron. Vi tittade ju på, när vi var egyptiska museet i Kairo. Tittade vi på Tutankhamons tron. Du har också sett den, ja. Och så finns det en tronpall. Och i den är folken ingraverade i fotpallen. Och sen han satt på tronen så satte han alltså sina fötter över sina fiender och regerade över sina fiender. Och det är den bilden som kommer fram här. Och resultatet blir då att Messias regerar mitt ibland sina fiender. Samtidigt som Messias unga armé samlas och är mycket motiverad. Och David förklarar att Jahve har svurit en ed på att Messias ska vara en evig präst. Precis som Melkisedek. Det vill säga han kommer att vara en evig kungpräst. Och vi kommer ihåg då att i Israel så kunde ju inte kungarna vara präster. Och prästerna fick inte vara kungar. Det var helt skilt i Israel. Så här är en annan typ Melkisedeks sätt. En som är både kung och präst. Och Messias regerar genom att besegra alla sina fiender. När segern är vunnen så dricker Messias på ett ädelt sätt vatten ur en bäck. Och salmen slutar med orden. Därför ska han lyfta huvudet högt. Och det är att Messias huvud är upphöjt motsatt till kungarna som han har besegrat och som han regerar över. Så han regerar ju på faderns högra sida över alla sina fiender. Det finns ju likheter mellan psalm 110 och psalm 2. Och vi har tittat på psalm 2 tidigare. Och båda de här är ju messianska. Och i psalm 2 fanns titlarna Herrens morde, det vill säga Messias fanns där. Och Guds son, du är min son, jag har fött dig idag. Och i båda de här psalmerna så regerar ju Messias över alla Guds fiender. Det finns ytterligare ett skriftställe som är värt att nämna här. Ni vet, Jesus talade väldigt ofta om sig själv som människosonen. Och det är ju taget ifrån Daniels bok, kapitel 7, vers 13 och 14. Och när han står inför Stora rådet så är det just det här bibelavsnittet som Jesus hänvisar till. Men i Daniel står det så här: i min syn om natten såg jag och se, en som liknade människosonen kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Och när man tittar på de här tre ställena då, psalm 2, psalm 110 och så Daniel 7, 13-14. Där får vi alltså en väldigt bra förståelse av Jesus Kristus, hur han är presenterad i Nya testamentet, i de här tre skriftställena. Vi ska gå in och se nu hur Nya testamentet tar sig an den här psalmen. Och det är den här första versen som är så otroligt viktig i Nya testamentet. Att han sitter på Faderns högra sida. Men den som först tar upp det här, det är ju Jesus. Vi ser det i ett par av evangelierna, i Matteus 22, 41-46. Och då är det Jesus som ställer en fråga till fariseerna. Och frågan handlar om: vem son är Messias? Och de svarade: ja, han är Davids son. Och det kan man ju förstå att de sa. Men Jesus frågade vidare hur det kunde komma sig att David kallade Messias för sin herre. Och vi läser Matteus 22, 43-45. Då sa han till dem: hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Och de vet ju inte riktigt hur de ska svara på den här kniviga frågan. Men vi ser också att Jesus säger rakt på att David säger genom anden. Alltså det är Guds ande inspirerar ju David till att skriva psalm 110. Så psalm 110 är ju Guds ord enligt Jesus. Och svaret blir då att Messias var alltså inte bara Davids son. Han var ju också Guds son. Och här stämmer ju mycket väl överens med vad vi har sett tidigare i psalm 2, vers 7. Du är min son, jag har fött dig idag. Första krönikeboken 17, det är samma som andra Samuelsboken 7. Jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Och Gabriels ord till Maria i Lukas 1, att han ska kallas den högste son. Det andra stället som vi hittar, det är ju ett ställe vi egentligen har gått igenom ganska noga när vi studerade psalm 16. Det är Petrus pingstpredikan i Apostlagärningarna 2. Petrus börjar ju då med att hänvisa till en profetia i Joel. Joel 2, 28-32 citerar han och säger att det här nu har uppfyllts. Och sista versen där är ju att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är en viktig vers när det gäller hans predikan, eftersom Jesus är Herre i den här predikan. Och så påminner Petrus då åhörarna om Jesus, vad de vet om honom, hans under och tecken som de har själva sett och kanske varit med om. Men också om hans korsfästelse. Och han är väldigt rak mot judarna där i Jerusalem som lyssnar på honom. Sa till judarna, de dödade honom. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och den här skillnaden mellan Gud och judarna är väldigt tydlig här i hans tal. De såg till att han blev korsfäst och avrättad. Medan Gud då bekände sig till Jesus genom dessa tecken och under som bevisade att han var den han gjorde anspråk på att vara. Men också genom att uppväcka honom från de döda. Det var Gud gjorde. Och sen citerar Petrus en psalm av David, och vi vet att i psalm 16, vi har tittat på den där tidigare, den handlar om att Messias skulle uppstå. Så här sa Petrus i Apostlagärningarna 2:27. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Och Petrus påpekar att den här profetian inte kunde gälla David förstås, eftersom han såg förgängelsen. Hans grav fanns ju där mitt ibland dem. Han hade ju dött ungefär 1000 år tidigare. Utan det måste gälla hans son, måste gälla Messias. Och Petrus då, han inflikade att Gud hade nu uppfyllt den här profetian genom att uppväcka Jesus från de döda. Och han säger att apostlarna, de var ögonvittnen till att Jesus hade uppstått. Och så närmar vi oss vår psalm. Och det intressanta med hur Petrus använder den här psalmen, det är att han stoppar in himmelsfärden också i psalm 110, vers 1. Jesus for till himlen och han är Herre och Messias. Och så här läser vi i Apostlagärningarna 2:33. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida. Där har vi himmelsfärden. Och fått den utlovade helige ande av Fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och därför ska hela Israels folk veta säkert. Denne Jesus som ni korsfäste, han har Gud gjort till både herre och Messias. Är han herre? Ja, han är ju Davids herre. Självklart. Så han är ju herre. Herren sa till min herre. Och han måste också vara Messias. Och det här är ju huvudpunkten i hela predikan. Att Jesus är herre och Messias. Det var alltså Jesus då som hade utgjutit anden, gett den till lärjungarna, och det låg ju bakom detta med det här dånet. Det var en stormvind och det bara dånade över hela Jerusalem. Och folk samlades och helt plötsligt kunde de här lärjungarna tala alla möjliga språk. Det var ingen hejd på vilka språk de kunde tala. Märkliga tecken alltså. Och här kom förklaringen. Ni ser vad som har hänt här, vill ni veta förklaringen? Jesus, han är uppstånden. Han har farit till himlen. Han är krönt. Han sitter på Faderns högra sida. Och han har fått anden av Fadern. Och så har han utgjutit anden över sina lärjungar. Och det är därför vi talar alla de här språken. Och jag har hört det här dånet och allt det här. Ja, det är förklaringen. Och det här blir ju logisk slutsats. Det här måste ju leda någonstans. Om Jesus är Herre och Messias, ja. Då blir det omvändelse och dop i Jesu namn. Och löfte om den heliga ande som en gåva. Och som vi sa så citerade Petrus från Joel, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och Jesus han var nu Herre, och därför ska de döpas i Herren Jesu Kristi namn och få syndernas förlåtelse och den heliga ande som en gåva. Och när Petrus uppmanar dem att omvända sig, det är ganska intressant betonelse på omvändelse. Vi tänker omvändelse, jag måste vända om från synden, eller hur? Men vad var det för synd som han pekade på? De måste byta sida alltså. De måste över på Guds sida. De måste vända sig från detta vrånga släkte. Detta avoga släkte. Och de måste vända om till Gud. Och de måste lämna dem som ville korsfästa Jesus och istället vända sig till Gud som hade låtit Jesus uppstå ifrån de döda. Det innebar omvändelsen för dem. Byt sida, gå över på Guds planhalva. Bli efterföljare till Jesus Kristus. Låt er döpas i Jesu Kristi namn. Och den tredje stället vi ska titta på, det finns ju andra ställen också, men vi ska titta på den här i Hebreerbrevet. Kristus är Herre och överste präst. Och Hebreerbrevet är ju en unik bro mellan gamla och nya testamentet. Det finns ju ingen bok i NT som är skrivet som Hebreerbrevet, som kopplar ihop det gamla förbundet och det nya förbundet och visar hur alla löftena i det gamla förbundet är uppfyllt i Jesus Kristus. Och i det här brevet då så jämför författaren viktiga personer i GT med Jesus. Och i varje jämförelse är Kristus större och bättre. Spelar ingen roll vad de tar upp, han är större och han är bättre. Och han visar på vilket sätt genom hela brevet. Och i det här brevet kommer han alltså att ett antal gånger hänvisa till just psalm 110. Och det är framförallt vers 1 och vers 4. De här orden som Jahve har uttalat om Jesus, om Messias, om Guds son. Och när man inser då att hela undervisningen om Jesus som överste präst, den går tillbaka till den fjärde versen i psalm 110. Då förstår man att stora delar av det här brevet är helt genomsyrat av psalm 110. Så viktig är den här psalmen. Och Israel, som vi sa, fick ingen kung vara präst och ingen präst fick vara kung. Det var helt åktvilt. Messias, ja, det betyder ju den smorde. Och det fanns tre tjänster i det gamla Israel som man kunde smörjas till. Man kunde smörjas till kung och överste präst och profet. Och Kristus, ja, han är kungen i Guds rike. Han var profeten som talade Guds ord och gjorde under. Han var överste prästen som frambar sig själv som ett fullkomligt offer för all synd. Han är Messias, den smorde. Vi ska titta på de här två aspekterna. Kristus är Herre och överste präst. Och man kan säga att Hebreerbrevets huvudtankar finns ju i de här tre första verserna. Tittar man noga på de tre första verserna, så har man egentligen hela Hebreerbrevet där. För här jämförs Kristus med hela gamla testamentet. Och Gud har skapat hela universum genom sonen, som också är arvinge av allt. Så här står det i de två första. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Och här sa vi tidigare att det här är ju hela gamla testamentet. Forna tider, alltså länge, länge sedan, vi talar om gamla testamentet i tid. Då talade Gud många gånger Och på många sätt, ja det gjorde han. Vilka talade han till? Han talade till fäderna. Det här är gamla testamentets människor. Hur talade han till dem? Genom profeterna. Här har vi hela GT. I en enda sats. Och mot det här står då Jesus förstås. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge av allt. Och genom honom har han också skapat universum. Vem är sonen? Ja, sonen, förstår ni. Han är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Vill ni veta vem Gud är? Titta på Jesus. Han är den enda sanna avbilden av Gud. I Israel fick man aldrig avbilda Gud. Här har vi den sanna avbilden av Gud. Han heter Jesus Kristus. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord, vad det nu innebär exakt, det är nästan otänkbart. Skaparen av hela universum bär allt genom sitt mäktiga ord. Och sen han har fullbordat en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Här kom psalm 110, vers 1 in. Var är han? Han är på faderns högra sida. Högsta positionen av makt, ära och härlighet i hela universum. Och i första kapitlet så ser vi den här jämförelsen. Vi har gått igenom den tidigare när vi tittade på andra psalmer. Psalm 45, psalm 102. Psalm 2, vi gick igenom den då också. Det finns citat här, alltså genom första kapitlet. Han är större än änglarna därför att han är Gud. Och vi läser i sista versen i kapitel 1. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Här kom psalm 110, vers 1. Det har han aldrig sagt till någon av änglarna. Men han sagt det till sin son. Han som sitter på faderns högra sida. Jesus är överste präst. Och hela undervisningen om Jesus som överste präst utgår faktiskt från psalm 110, vers 4. Där det står så här: Herren, alltså Jahve, har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och utifrån den här versen kommer nu mängder med undervisning i Hebreerbrevet. Och författaren påpekar då att Jesus är kung och präst i samma person, precis som Melkisedek var. Vi läser om Melkisedek i första Mosebok 14, 17-20. Han var kung av Salem och präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham. Och Abraham gav honom tionde av allt. Ja, han var kung och präst. Och Jesus då, han är en evig överste präst. Vad sa Gud? Du är en präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek sträcker sig framåt, men evigt sträcker sig också bakåt. Är ni med? Och han blev överstepräst med en ed, läser vi kapitel 7, vers 15-17. Vad är det för en ed? Ja, Herren gav sin ed och ska inte ångra sig. Han lovar alltså vid sig själv att Messias ska vara en evig präst. På samma sätt som Melkisedek. Och ibland så satte sig de ihop de här två verserna. Vad Fadern har sagt då i psalm 110. Titta på den här i Hebreerbrevet 8:1. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Det är huvudpunkten i Hebreerbrevet, om ni vill lyssna. Då här har han lagt ihop vers 1 och vers 4. Överste präst som sitter på majestätets tron i himlen. Lite sammanfattande tankar. Han är Herren som sitter på Faderns högra sida. Kan vi säga det om Jesus? Han är Herren som regerar över alla sina fiender. Kan vi säga det om Jesus? Jajamän. Han är Messias som är kung, profet och präst. Och han är den här överste prästen som offrade sig själv för oss. Han bar alltså fram sitt eget liv som ett fullkomligt offer för våra synder. Ja, har ni några tankar här kring psalm 110?
Bra med kopplingen till Hebreerbrevet.
Ja, när man har studerat Hebreerbrevet på djupet som jag har gjort, så ser man hur brevet är genomsyrat av detta. Alltså jag har ju som nyckelvers i Hebreerbrevet har jag satt kapitel 3, vers 1. Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Det har jag satt som nyckelvers för brevet, därför att de första kapitlerna behandlar honom som apostel. Vi tänker kanske inte på Jesus så mycket som apostel. Men här är det alltså att budbärare, den som kom med det nya förbundet. Och han jämförs med änglarna, och gamla förbundet kom genom änglar till Mose, till folket. De var alltså förmedlarna, budbärare. Ängel betyder budbärare. Och sen jämförs han med Mose, den som liksom verkligen blev instrumentet för att instifta det gamla förbundet. Så kom också Josua med, men sen går han rakt in på Jesus som överste präst, och det är liksom schrock. Det är andra halvan av brevet, ja.
Tänker den första kristna, den här Hebreerbrevet kanske skrevs 50-70, jag vet inte när det skrevs i brevet.
Ja, jag sätter det före år 70. Och ja, det har att göra med att när man läser brevet så får man ett starkt intryck av att tempeltjänsten var igång.
Precis, jag tänker de första lärjungarna, de fortsatte ju att gå till templet.
Ja.
Och det måste bli liksom en konflikt här. Aha, vad ska vi göra i templet nu när Jesus är vår präst, han är vår kung, han är vår... Vad, vilken betydelse. Det här måste ha varit en svår
övergång.
Eller?
Ja, det är en övergång, men det är också en enorm glädje att allt det här är nu uppfyllt i Jesus Kristus.
Och då slutade de offra lärjungarna.
Ja, det vet jag inte. Nej. Det vågar jag inte säga. Efter år 70 slutade alla judar offra. Ja.
Nej, men jag tycker att det här är återigen ett prakt exempel som påminner om Jesu ord när han säger: har ni inte läst om mig i psalmerna?
Just det.
Alltså, det är liksom,
ja.
Vi har ju det teoretiskt i huvudet, men sen gäller det också att upptäcka det som vi har gjort det idag.
Ja, just det. Ja.
Det är en mer generell fråga. Ofta när Jesus och apostlarna citerar Gamla testamentet så är det inte exakt det som står, utan det är lägger in lite mer i det. Var kommer det ifrån?
Okej, inte exakt citerat.
Nej, och det är
Det första man ser är att de flesta citaten från GT kommer inte direkt från hebreiskan, utan de kommer från grekiskan, och då är det Septuaginta man citerar. Och det gäller hebreerbrevet, citerar ju Septuaginta genomgående rakt igenom. Så att därför blir det ofta en olikhet, för det finns ju inte två översättningar som är exakt likadana, inte på svenska heller. Så fort du har citerat från en översättning så får du ju lite andra ord. Och sen genom den heliga andes verk i apostlarna så kommer en betydelse av att det här är uppfyllt i Kristus. Vad innebär det? Och som jag har sagt mer än en gång, att om det är så att alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus och också sitt amen i Jesus Kristus, då innebär ju det att alla de här löftena som Gud har gett har faktiskt uppfyllts i Kristus. Och resultatet av det är Nya Testamentet. Så skulle det vara så att alla Guds löften är uppfyllda i Jesus, då skulle vi få en bok som liknar Nya Testamentet.
Men Jesus också, när han citerar.
Han är ju med i Nya Testamentet. Ja, ja, du menar han lägger till?
Ja, det är annorlunda. Han lägger till.
Har du något exempel, Lilian? Nej. Det är bara en reflektion du har gjort att Jesus lägger till.
Ja. Påminn mig om Septuaginta. Vilken översättning är det?
Okej, det är en översättning som judarna gjorde ungefär 200 före Kristus. Den är gjord i Alexandria. Och den räknades som väldigt auktoritativ på grekiska, på Jesu tid. Och på,
den är på grekiska?
Ja, och över, ja, den är på grekiska. Ja. Och överallt utanför Israel, när de kristna församlingarna samlades för att läsa Guds ord, då var det den här de läste. De läste från Septuaginta. Mm. Och när Nya Testamentet skrevs på grekiska, så citerar man från Septuaginta och undervisar om Jesus. Nya testamentet fanns ju inte på Nya testamentets tid. Det var ju på väg att skrivas. Så apostlarna under den heliga ande läste Septuaginta, såg hur de här löftena har uppfyllts i Kristus, och så undervisar de om Jesus från GT. På grekiska, när de var utanför Israel. För i Rom och Korint, de kunde inte vare sig arameiska eller hebreiska. Nej, de kunde grekiska. Så såg det ut. Och det är fascinerande då att Paulus läser GT och så undervisar han som man gör om Jesus. Ja, Lennart?
När jag tänker på de troende judarna i vår tid. I vår tid.
Ja.
Jag tänker på de här alltså messianska judarna som finns. Hur är så att säga hebreerbrevet en höjdare för dem? Är det en särskild del av skriften som talar på ett speciellt sätt till dem? Alltså hur, ja, du har ju lite såna här, du brukar prata om de här One for Israel eller någonting som håller på och missionerar.
Ja, de har ju
så att säga just hebreerbrevet en väldigt speciell.
Jag tror det är det, men jag kan inte säga så från vad jag har lyssnat från One for Israel att det är så. De har undervisningspass där de undervisar djupa teologiska frågor. Ofta är det frågor som rabbinerna kastar över dem och säger ni har fel i er tolkning av GT på det här sättet. Nya testamentet har fel. Och ofta tar de då upp de här ställena och läser noga och jämför vad rabbiner har sagt genom tiderna och så. Jag har inte noterat att de speciellt jobbar med Hebreerbrevet, men jag inbillar mig att det måste vara fantastiskt för dem att ha Hebreerbrevet som så starkt kopplar ihop GT och NT. Ja, Stefan.
Jag vill anknyta lite grann till Lilians fråga, varför man då lägger till.
Mm.
Men vi ser ju också motsatsen, att när Jesus citerar från Jesaja 61, alltså i Lukas 4:19, där står det att förkunna ett nådens år.
Mm.
Och där stannar ju Jesus mitt i versen, för han citerar ju inte, för det finns i samma vers, och en hämndens dag från vår Gud, för det kommer ju senare. Så det fenomenet ser vi också, att vi ser ju alltid att vi måste läsa liksom hela versen och hela kapitlet, men Jesus själv plockar ju bara halva versen just i det sammanhanget.
Mm. Visst. Ja, intressant. Jag tittar på Jesaja också förstås, och hela den där första inledningen ger en tolkningsnyckel för slutet av Jesaja 61. Vi tänker att Jesus bara läste den här versen, och jag är inte lika övertygad. Han kanske läste mycket mer, men Lukas har inte tagit med mer.
Ja.
Så är det ju. Det kan vi ju vara ense om, att Lukas har inte tagit med mer. Men jag tror att Jesus läste lite till. Det är min person. Jag har ingenting på fötterna, men ja. Ja.
Jag tänker i Matteus, där det här Jesus frågar vad anser jag om Messias.
Mm.
Diskussion hela tiden mellan Jesus och skriftlärare och sarisén, och de vill ju liksom sätta honom på prov.
Ja.
Och då ställer han en fråga som de inte kan svara på. Är det verkligen att han vill att de ska förstå att han är Messias, eller är det för att säga att ni har inte koll egentligen, eller?
Jag tror det är förstnämnda.
Ja.
Jag tror att han av kärlek talar också till dem.
Okay.
Mm. Han är inte bara människa den här, han är någonting annat, va? Han är Davids herre, tänk på det. Ja.
Jag har hört att judarna läser i synagogan kapitel efter kapitel, så hoppar de över Jesaja 53.
Ja, det stämmer. De hoppar över Jesaja 53. Och det är läsningar i synagogan som togs fram för ganska länge sedan. Och det var ett sätt att skydda judarna från att bli kristna. Och därför har man hoppat över 53-an.
Men är det ingen som protesterar?
Ja, de messianska judarna knuffar ju fram den här hela tiden, Jesaja 53. Och det är väldigt många vittnesbörd av judar som har blivit frälsta. Där just det här kapitlet var avgörande för att förstå att Jesus faktiskt var judarnas messias. Så det är intressant det också. Gud använder det här kapitlet bland judarna idag. Ska vi be tillsammans?
Ja.
Tack Herre för psalm 110. Och vi ser hur det här psalmen har påverkat så stora delar av Nya testamentet. Och vi vill bekänna oss till den här psalmen. Herre Jesus, du sitter på Faderns högra sida. Och du regerar över alla dina fiender. Och du har en segerposition. Du har vunnit seger. Och tack Herre för att din seger är vår seger. Och tack för det här underbara att du också är vår överste präst. Att du faktiskt bar fram dig själv som ett evigt fullkomligt offer för alla människor, också för oss. Tack Herre Jesus för ditt blod som renar oss ifrån all synd och som öppnar vägen för oss att ha personlig gemenskap med dig, levande Gud. Vi ger dig ära den här morgonen. I Jesu Kristi namn. Amen.